I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Välkomna till Ljungdahl och Ljungdahl. Nej. Oh, nej. Varför blir det så här? Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Åh herregud, jag trodde du hade fått ett hjärtstillestånd där för ett ögonblick.
Nej, jag hör ett väldigt dunka-dunka bakom mig som jag började lyssna på. Eller är det i mig jag hör det? Vänta, jag måste...
Kan det ha varit din puls som började slå igen?
Ja. Dödsryckning. Det är torsdag.
Nu är det torsdag.
Och det betyder krim för hela slanten.
Visst gör det. Och vi har ju utlovat ett fall idag. Det hör inte till vanligheten, men idag gör vi det ändå.
Men då är det ett gammalt, härligt fall som inte har gått i vänstervarv i olika typer av medier. Och det finns mest troligt inga anhöriga som kommer drabbas av detta avsnitt.
Nej, alltså fallet har uppmärksammats på olika ställen sådär, men det är ju inte, alltså jag tänker att det här kan vi hantera på ett snyggt och bra sätt.
Spännande. Är det något annat vi ska säga sen i måndags? Nej, det har inte dykt upp något särskilt från måndagsspaningen. Den satt som en smäck där den skulle.
Den satt som en GT kan man säga, ja. I en torr strupe, en varm sommardag.
Nej, men vi kör, Anna. Vad är det för case?
Ja, men idag så tänkte jag att vi skulle kasta oss tillbaka till det svenska 60-talet. Vi befinner oss i Stockholm vid denna tidpunkt. Och vi ska prata om ett fall som sticker ut lite grann. Det har uppmärksammats i olika sammanhang återkommande som ett väldigt spektakulärt fall. Jag tror, utan att jinxa här nu, så tror jag att det kan bero på att man kanske kan säga att man är snudd på vid det perfekta brottet här. Alltså, det här är bara liksom små detaljer som resulterar i att det tar en helt annan vändning än vad mördaren hade tänkt sig.
Spännande.
Den här historien kretsar kring Robert Aspelin. Robert Aspelin, han var son till en stadsläkare, Maurits Aspelin, och Hilda von Hauswolf. Och hans mor avled bara någon vecka efter att Robert föddes. Och jag vet inte om det eventuellt kom att spela roll för hur Roberts liv sen kom att utvecklas.
Det kan man tro.
Ja, man kan ju tänka sig att det skulle kunna ha en viss betydelse såklart. Det var nämligen så att Aspelin betraktades lite som en enstöring. Han var känd lite som en avvikare. Han föddes 1893 och han genomförde sin student och tog sin studentexamen. Han var ganska intellektuellt beskaffad och ville läsa medicin. Så att han påbörjade läkarstudier som sin far då hade gjort en gång i tiden. Mm-hmm. Men det visade sig att han var hypokondrisk, Aspelin. Och dessutom...
Ja, och det... Jävla dålig kombo om man ska bli läkare.
Alltså det är ju en försvårande faktor någonstans.
Hur gjorde man förr i världen? För nu sitter ju folk och tokgooglar. Så fort man får minsta prick eller sträv tunga eller någonting annat, då diagnostiserar ju folk sig via Google. Ja, och så får man ju 5, 6, 7 olika dödliga åkommor. Vad gjorde man... 1893, vad kan det ha varit? I början på 1900-talet, vad gjorde man då?
Ja, men det var ju naturligtvis liksom skrifter, läroböcker och den typen av liksom litteratur man fick vända sig till.
Det måste ju vara väldigt tufft att gå läkarutbildning och vara hypokondriker. Varje dag han gick från skolan så hade han 7 nya åkommor. Ja.
Men frågan är om det inte, alltså frågan är vad som är hönan och vad som är ägget här också. För att jag kan ju själv minnas patologikursen från tandläkarutbildningen. Det fanns dagar när jag gick hem med olika typer av cancersjukdomar och andra typer av sjukdomstillstånd. Alltså jag tänker ju mer man lär sig om kroppen och olika tillstånd, desto lättare kanske det är att kunna känna igen olika typer av symptom hos sig själv. Men det var inte det enda. Robert Aspelin hade även svårt för obduktioner. Han tyckte det här var väldigt jobbigt. Mm. Och det är klart att det är ju klart begränsande om man ska ta sig igenom en läkarutbildning. Och speciellt
att då tycker jag att människokroppen är per se ganska äcklig.
Ja, men alltså det, man kan ju tänka, det här är ju rena spekulationer, men det kanske kan vara kopplat till att han förlorade sin mor tidigt eller sådana saker. Alltså att det psykologiskt var svårt för honom helt enkelt att exponeras för döden. Vad vet jag?
Kanske.
Hur som helst, han valde då att läsa till tandläkare istället. Så han hoppade av läkarlinjen och påbörjade tandläkarutbildningen i Stockholm och genomförde den. Så att det verkar ha fungerat lite bättre. Karies var mer hans grej.
Håller man inte på med obduktion? Har inte du fått vara på obduktion på tandläkarlinjen?
Jo, absolut. Jag vet inte om han slapp undan eller om han liksom på något sätt kunde tillgodogöra sig det han redan hade gjort på något sätt. Jag vet faktiskt inte.
Men han gick bara bokmärkesutdelningskursen.
Flårtandskursen också, ja, kanske. Nej, men han fullföljde tandläkarutbildningen. Men han kom aldrig att vara verksam som tandläkare. Och det är lite märkligt, kan man ju tycka.
Vad gjorde han då?
Ja, det han gjorde enligt de källor jag har tagit del av, det var att dels festa, sätta sprätt på en del pengar, men också i stor utsträckning vistas i sin egen bostad. Alltså han var ju mycket ensam och han beskrivs inte som en socialt särskilt välanpassad person. Dr. Aspelin då, han var lång och reslig. Nu bygger jag upp ett utseende för det här så att du ska få en bild.
Visualisera. Vi kallar honom ändå doktor.
Ja, han var ju doktor. Han fullföljde ju sin tandläkarutbildning. Och ja, på den här tiden då var det ju fortfarande liksom viktigt att tilltala varandra vid fina titlar och så. Så han får omnämnas som doktor Aspelin här.
Ja, det vet man ju sen Carl Bertil Jonssons, han går igenom kalendern där för att hitta alla titlarna. Han ska skälla julklappar.
Ja, just det. Ja, precis. Mm. Ja. Ja, men doktor Aspelin, det här var en lång och reslig man. Lite magelagd, lite gleshårig, grått hår. Jag har sett en del bilder på honom. Han ser väldigt vänlig och trevlig ut, måste jag säga. Mm-hmm. Men han beskrivs då som sagt inte som särskilt social. Men han beskrivs däremot som artig, vältalig och korrekt. Men han levde då ensam i sin enrumslägenhet och det här var på Brantingsgatan i Stockholm.
Tackar.
Är det de fina kvarteren?
Ja, lite finare.
För det är nämligen så att han kom ju då från en ganska förmögen familj. Och nu bar det sig så att han fick då flera arv under sin levnadstid. Bland annat så fick han ett lite större arv efter sin syster som gick bort ganska tidigt. Och det här var ju då pengar som han delvis satte sprätt på. Han levde lite loppan. Han festade och sådär. Men som sagt, mycket tid gick också åt till sin ensamhet. Och nu är vi i början på 60-talet, vårvintern 1962. Här händer någonting kring Aspelin. Han drabbas av depressioner. Han hade planer på att resa utomlands och göra lite såna här olika typer av projekt. Men han var inte vid god psykisk hälsa. Och samma vår, 1962, då skulle han fira 50-årsjubileet av sin studentexamen. Och det här skulle utspela sig på Hasselbacken. Och det är lite lustigt, för att på Hasselbacken så firade jag min tandläkarexamen.
Jaha.
Vilket märkligt sammanträffande.
Är det en slump eller är tandläkarstudenten alltid där?
Nej, men det här uppfattade jag var hans vanliga, så att säga, studentexamen och inte hans tandläkarexamen. Nej. Men det är ett märkligt sammanträffande ändå.
Jaha.
Ju. Att han trots allt skulle fira sin examen där också. Enligt uppgift så skulle Aspelin, han hade åtagit sig att han skulle stå för underhållningen på den här festen. Så att han verkar ju ha varit ganska
Jag tänkte säga att han festar men vill vara ensam, och sen så är han enstöring men vill vara party, ja, eller klassens clown.
Ja, jag har inte heller riktigt fått
lite
ihop
på det.
Ja, men precis. Jag har inte heller riktigt fått ihop bilden, men jag uppfattar honom som liksom väldigt rik ändå på kunskap. Alltså han kunde både spela piano och sjunga, och som sagt han hade tagit sig igenom ganska många års studier trots allt, även om man sen valde att inte praktisera sitt yrke. Så ja, en intressant personlighet onekligen. Men studentskivan drog igång, alla satt och väntade på underhållningen, men Dr. Aspelin dök inte upp.
Det var tråkigt.
Ja. Och man blir lite fundersam då, varför gör han inte det när han nu har lovat att stå för fiolerna?
Bokstavligen.
Ja. Men veckorna går, man får inte tag på Aspelin. Veckorna går, och en månad senare ungefär så gör då hans kurskamrater en polisanmälan.
Ja, det var ju på tiden. Och hur lång tid, då vill man ju veta, från att polisanmälan har gjorts, när sågs han vid liv senast? Hur lång tid hur länge kan han ha varit borta / död?
Alltså när man då börjar fråga runt i hans krets så visar sig att han hade inte setts till sen påskdagen samma år. Alltså påskdagen 1962.
Ja, då har han varit borta i alla fall drygt 2 månader.
Ja, visst har han det.
Det är ett stort sökområde, tänker jag.
Ja, precis. Hur tänker du, Lena? Hur skulle man börja här?
När det kommer in en anmälan om att någon är försvunnen, alltså att man, om man då ska göra en efterlysning, brukar man ju säga att liksom första 24 timmarna är ju skitviktiga. Och ju längre tid det går, desto svårare är det ju, rent spårmässigt. Men det blir också konstigare och konstigare. Och nu har han varit borta i drygt 2 månader. Påsk till i slutet av juni. 3 månader. Det blir mörkare och mörkare. Helt enkelt. Man undrar också varför ingen har saknat honom innan. Ska studiekompisarna vara de som saknar honom först? Känns det lite deppigt.
Ja, det är ju deppigt. Men det kanske säger lite grann om hur han är som person. Jag menar, han är ju ganska gammal vid det här laget trots allt. Jag menar, har han etablerat sig i en sån här livsstil så kan du tänka sig att han har inte något större socialt nätverk helt enkelt.
Och det var ju vi inne på dödavsnittet. Både du och jag har ju varit på ställen, såna klassiska lägenhetsundersökningar, alltså när man hittar avlidna personer. Och det pratar vi om i dödavsnittet, att det är väldigt deppigt att man kan ligga hemma och dö och ligga månad på månad på månad. Hyran kanske betals automatiskt utan att det finns en enda person som saknar den.
Ja, men alltså det är ju det är ju oerhört deppigt. Men jag tänkte också på en annan grej här, för vi får ju ofta frågan så här, om man anmäler en person försvunnen, när kommer polisen reagera? När kommer de liksom utgå från att den här personen har utsatts för ett brott? Och det går ju inte att ge ett generellt svar på den frågan.
Det kan vara allt från att en, säg att en förälder ringer och säger att mitt barn är försvunnet och det skulle vara vid den här tidpunkten, vid den här platsen vi hade koll. Då kommer polisen reagera på en sekund.
Mm.
Till andra där det är lite diffusa ingångsvärden, man har inte så mycket att gå på. Det går egentligen inte att säga att personen har försvunnit. Det är ju, då kan man ju kanske vänta en liten stund och se om det kanske löser sig automatiskt. Så det går ju inte att ge generellt svar på det.
Nej, och vi vet ju att de allra flesta försvinnanden faktiskt sker på frivillig grund ju.
Mm.
Så är det ju. Men sen gäller det är ju en utmaning här. Att se de här signalerna så fort som möjligt just för att liksom tiden inte ska ticka på, precis som du var inne på.
Men till exempel alla de här anmälningarna som kommer från såna här demensboenden och så.
Mm.
Ja, men nu har Lisa Britta, såna, de här så kallade vandrarna, de som hela tiden vill vara i rörelse och hoppa ut genom fönstret och drar. Som 100-åringen som försvann. Då vill det till sig att man börjar söka ganska tidigt. För att de här tantalurarna och gubbarna, de kan ju komma ganska långa sträckor med tanke på att det inte går att se på dem att de inte ska vara ut och fladdra.
Det gäller ju barn också. Ja. Ta en 5-6-åring som tultar iväg. Alltså, det går undan. Hur tror du de gjorde här nu då? Jag kan ju säga att hans kamrater trodde ju att han hade drabbats av något akut sjukdomsfall. De ville ju att polisen skulle gå in i lägenheten här.
Ja, det är väl en rimlig början. Att man försöker kontakta den här personen på de kontaktvägar man har. På den här tiden så kanske man inte ringde mobilen utan man ringde till hans Cobra bakelittelefon som stod på halvbordet. Bredvid telefonboken och jagade. Men det dröjde, jag hoppas att det inte dröjde så länge innan en patrull, om inte nu kompisarna har gjort det själva, åker hem till honom och faktiskt kontrollerar om han är hemma.
Ja, men det var precis det som hände. Polisen tog sig in i lägenheten.
Spännande. Nu är vi på 62.
Precis. Var det bonk och kil som gällde då, tror du?
Ja, 3 meters kik. Vet inte. Däremot så vet jag att brottsbalken som den ser ut nu trädde ju i kraft 65, det vill säga efter det här. Polislag, alltså i brottsbalken finns det ju en paragraf som heter nöd. Om det är fara för liv eller hälsa, då kan man ju liksom försöka ta sig in i ställen där man egentligen inte får ta sig in om man nu tror att det är någon där inne som befinner sig i nöd. Mm. Polisen brukar använda sig av någonting som heter polislagens 21 paragraf. Det vill säga att poliser får bereda sig tillträde till exempel den här lägenheten eller man bodde i en lägenhet på Brantingsgatan.
Mm.
Om de har anledning att anta att det finns någon där inne som är avlidit eller är medvetslös eller oförmögen att tillkalla hjälp. Mm. Det är bara att polislagen trädde i kraft 1984.
Typiskt.
Jag vet inte. Alltså, typiskt, då står det där än. Nej. Jag tänker att det fanns en annan paragraf. Det finns väl legalitetsprincipen även på 60-talet. De har i alla fall berett sig tillträde då med någon form av lagstöd.
Ja, men precis. Och de tog sig då in i lägenheten.
Mm.
Och det de fann var egentligen ingenting som kunde väcka någon idé om var Dr. Aspelin fanns. Det var stökigt och det var skräpigt. Men Robert Aspelin fanns inte i lägenheten. Det såg däremot ut som att han i princip hade gått ut bara. Liksom lämnat bostaden för att uträtta ett ärende. Och sen gått upp i rök i princip.
Här ser jag en svårighet direkt, utredningsmässigt. Är det en person som väldigt många umgås med, som kanske brukar vara i den här lägenheten, då kommer man ju direkt kunna säga, oj vad stökigt och skräpigt det är, det brukar inte vara. Eller tvärtom.
Mm.
Men den här personen, om han har varit en riktig enstöring, så här är en utredningssvårighet att egentligen ingen som kan säga om situationen de står i är avvikande eller inte.
Ja, just det. Det är ju riktigt. De hittade en väggalmanacka.
Ja.
Och när de tittade på den här och tittade på alla, för det fanns rikligt med anteckningar i denna, så förstod de, eller de kunde utläsa att efter liksom påskdagen så fanns det inte några noteringar. Så att de drog slutsatsen att han måste ha försvunnit någon gång där runt påsk, helt enkelt. Okay. Och det här var ju då ett antal veckor senare, så att här nu börjar man ju ana ugglor i mossen.
Som man säger.
Om man vill uttrycka sig lite modernt.
Modern.
Så att man drog helt enkelt igång en polisutredning. Men man hanterar ju det här nu då först och främst som ett frivilligt försvinnande. Man har ju liksom ingenting konkret som talar för att doktor Aspelin skulle ha bräckts om livet. Så fortfarande så hanteras det som ett frivilligt försvinnande, även om man nu börjar lägga lite krut på det hela.
Ska vi stanna lite vid det, Anna? Alltså, ja. Vad är det som gör att man skulle kunna redan här utreda som att han har blivit utsatt för ett brott kontra att man valde frivilligt försvinnande? Vad är det liksom polisen har som beslutsunderlag för vilken väg man ska gå? Det är lite olika saker.
Ja, nu vet inte om du far efter något specifikt, men jag tänker att om man nu hade funnit tecken i bostaden på att han skulle ha utsatts för ett brott, till exempel. Jag menar, idag hade man ju kanske försökt med IT-relaterade utredningsåtgärder eller i sociala medier sett vad man har kunnat hitta i kommunikationsväg och så. Men jag menar, vid den här tidpunkten, ja, jag kan tänka mig om man hade funnit blod eller någonting sånt i hans bostad, då hade man kanske slagit på stora trumman direkt, till exempel. Mm. Eller om man hade haft en utpekad person eller vittne som hade kunnat lämna uppgifter. Vad tänkte du på, Lena?
Nej, men man får ju liksom iaktta, eller man får ta allt i beaktande som den här polispatrullen som åker dit ser. Mm. Allt från var dörren låst, var den inte låst, saknades några par skor, jacka. Nu för tiden till exempel om folk lämnar sin plånbok och nycklar och telefon hemma, då brukar det vara så här, nah, det gör ju folk inte om de går hemifrån frivilligt. Mm. Finns necessären på plats? Saknas det någon väska som personen brukar packa? Man kollar liksom på allt. Är det någon som har betalat 4 hyror i förväg som de inte brukar? Hur ser det ut med hur man har använt sin plånbok, kort och så vidare? Mm. Så att man får helt enkelt ta... Och när man har lagt hela det pusslet och konstaterat att det här är ju supermärkligt. Det här går helt utanför gängse rutiner för hur Lena brukar bete sig. Vad Lena brukar ha på sig och ha med sig och så vidare. Då kan det ju till slut vippa över till att det är nog någonting som inte är frivilligt i det här. Mm. Men om det är åt andra hållet. Nej, men så här brukar det alltid vara. Och hon har packat och hennes favoritväska är borta. Passet är borta. Mm. Ja, då vippar det väl kanske åt andra hållet att Lena har sura ut och åkt till New York.
Här arbetar man utifrån liksom att det här skulle vara fråga om frivillighetens grund. Mm. Och en faktor som man då måste såklart utreda eller ta i beaktande, det är ju möjligheten för att en person skulle ha valt att ta livet av sig. Mm. Och det var ju en teori som då dök upp även här. Idag så funkar det ju så att om en person inte är avhörd efter 60 dagar, då går man ut till anhöriga till den här personen och hämtar in signalementsuppgifter ifall man skulle anträffa då en oidentifierad avliden kropp. Mm. Så att den här personen kan identifieras snabbt. Huruvida det skedde i början på 60-talet vet jag inte. Men det är så det funkar idag i alla fall. Men hur den är så kunde man ju inte dödförklara Aspelin eftersom man inte fann honom.
Anna, gör man inte det till slut på människor nu för tiden? Hur långt ska det gå innan man till slut ändå blir dödförklarad?
Ja, men det här är en lagstiftning som har ändrats lite grann fram och tillbaka genom åren. Det har länge varit 10-årsregel som gäller för att man ska kunna få dödförklara. Efter tsunamikatastrofen så ändrades den här lagstiftningen. Och då blev de nya bestämmelserna såna att om man kunde visa eller påvisa att en människa hade befunnit sig på en plats och där någonting allvarligt hade inträffat och man kunde på något sätt liksom dokumentera det, som till exempel tsunamikatastrofen, kunde man visa att en person hade varit på en passagerarlista på ett flygplan till Thailand och befunnit sig på platsen, så kan man få dödförklara personen tidigare. Och det här är ju viktigt eftersom man är ju en juridisk person så länge man inte är dödförklarad. Så att alla räkningar kommer ju komma, man kommer finnas med i alla register och framförallt så kommer anhöriga inte få sitt avslut. Men det man gjorde istället nu då, för att nu hade han ju varit borta så pass länge så att man förstod att han kommer i vart fall inte dyka upp eller komma tillbaka. Man var ganska säker på att han inte längre var i livet, helt enkelt. Så att man tömde hans lägenhet helt enkelt och magasinerade hans bohag. Och nu var det också dags att fundera på hur man skulle hantera hans ekonomiska tillgångar. För att man visste ju att han hade en hel del pengar till följd av de här arven och så. Ja. Så att då utsåg man en god man, eller rättare sagt en kvinna i det här fallet. Lena, vad har du på goda kvinnor?
Goda kvinnor har jag väldigt mycket på. Men god man, det var inte så länge sedan jag själv hade ett ärende där jag träffade på en man med en god man. Mm. En man som betedde sig väldigt gränslöst mot en person som jag hjälpte med en grej. Och då ringde jag till slut tingsrätten och sökte lite på den här personens personnummer. Och då får man ju reda på om det finns några ärenden. Mm. Jag vill veta om den här personen hade våldskapital, suttit inne och sådär. Det är offentliga uppgifter. Och då så såg man att det var en dom i tingsrätten att, om förvaltarskap. Att den här mannen hade då en god man. Och det säger ju mig att den här mannen kanske inte är riktigt med i matchen.
Nej, inte kapabel alltså att ta ansvar för sina ekonomiska förhållanden.
Och då kunde jag i det här fallet ringa upp den gode mannen och förklara hur det var. Att din person, din klient eller vad man nu kallar det, skulle behöva sluta höra av sig till en viss person. Och då sa han, ja, jag köper ju frimärken till honom ungefär 400 i veckan. Det får du sluta med, sa jag. Han ska icke ha tillgång till frimärken. Men alltså god man slash förvaltarskap, det är två olika saker. Men det är tingsrätten som beviljar det här. Och det är helt enkelt när man kliver in för att du inte är kapabel. Till exempel, och det vanligaste, att hantera din ekonomi.
Och tingsrätten utser båda delar, både god man och förvaltare.
Jag tror god man kan man nog, det är nog lite mer lösa boliner. Lite mer på frivillig basis. Men förvaltarskap, då måste du till tingsrätten.
Det går lite tid här nu då. Och ännu så liksom, alltså det är ju ingen superduper aktivitet i någon form av utredningsavseende här. Man har ju ingenting konkret som talar för att Aspelin skulle ha bragts om livet, och därmed förhåller man sig ju inte heller till ärendet som ett spaningsmord. Jag vet inte idag, Lena, tror du att i ett sånt här fall, när tror du, liksom, vad hade fått ett sånt här försvinnande att övergå i en spaningsfas? Går det att ge något enkelt svar på den frågan?
Alltså, först definitionen spaningsmord. Man brukar säga att om det inte finns någon misstänkt, om man nu anar att det är mord och det inte finns någon misstänkt, så brukar man säga att efter 1-2 dygn får man nog klassa det som ett spaningsmord. Det vill säga att du spanar ju inte mot en specifik person, utan du spanar ju rent allmänt för att hitta en misstänkt. Det går ju inte bara att spana, det går inte att sätta en hel spaningsenhet för att det är en person som har dött, utan du måste ju ha någonting att gå på. Någon, och har du inte det, så kommer ju ärendet vara ett så kallat cold case. Det finns ingenting att göra just nu förrän du får upp någon tråd och börjar dra i. Och då kan man ganska snabbt sätta spaningsenheten på fötter. Men har du ingenting, då är det väldigt svårt att spana. Det drar mest massa bensin då, skulle jag säga.
Ja, precis. Hur det nu än var, så i början av 1964 så tillträdde en mycket ambitiös konstapel, nämligen Leif, håll i dig nu Lena, Leif G.V. Larsson.
Nej, men sluta.
Ja, visst är det lustigt.
Har du googlat? Stämmer det?
Ja, det ska stämma.
Men det här var en polis?
Det här var en polis som tillträdde tjänsten som chef för dåvarande våldsroten vid Stockholmspolisen. Och han kom att intressera sig för de ouppklarade försvinnandena som de hade.
Ja, som, ja. Någon liten cold case-grupp.
Ja, precis. Så han satte lite personal att titta på de här ärendena. Och han kom att fastna då på en anmälan som hade upprättats i slutet av juni 2 år tidigare, 1962. Och då kontaktade han en kollega till sig, Gösta Palmqvist, som var den som hade varit engagerad i fallet Aspelin ett par år tidigare. Och som då inte hade nått någon vidare framgång i att bringa klarhet i var han hade tagit vägen någonstans. Så att tillsammans nu så började G.V. Larsson och Palmqvist att titta på Robert Aspelins försvinnande med lite nya ögon. Och det här är ju lite så här, tänker jag, en bra grej. Alltså det här med kalla fall. Det kan ju vara så som utredare, tänker jag, om man har suttit med ett ärende under lång, lång, lång tid, att bara det att byta ögon är nog faktiskt inte så himla dumt ibland.
Nej, verkligen. Jag minns när jag jobbade på narkotikaroten. Då körde man ju så här rotation, så det, ibland kom det upp folk som jobbar på andra roten, mordroten eller och sådär, som har ett helt annat tankesätt. Och det märkte jag när man har de här kreativa mötena, när man ska säga, hur fan ska vi lösa det här då? Då kom det små, det var som att det små instick, man hamnar lite i samma hjulspår.
Ja,
och så är det skönt när någon kommer in och sladdar åt något annat håll. Det är lätt att avfärda tankesättet, men plussar man ihop det, erfarenhet, kunskap med nya friska ögon, så blir det oftast bättre.
Men jag håller med. Alltså man blir ju bra på det man pysslar med, och ens tankesätt och perspektiv utgår ju någonstans ifrån det du är bra på. Och ska jag dra någon parallell, så kan jag, alltså en sån här trivial sak kan tyckas som tjuv och polis till exempel. Det har ju varit en sån här aha-upplevelse för mig. Då har vi liksom utrett ett hittepåbrott ju. Men jag har ju aldrig fått möjlighet att jobba nära spanarens perspektiv, förhörsledarens perspektiv, spaningsledarens perspektiv på det sättet. Och det har varit liksom en extremt häftig erfarenhet, tycker jag, faktiskt.
Ja, men man blir ju extremt hemmablind. Och det gynnar ju inget kreativt arbete.
Nej, det gör inte det.
Då vill det till så att man har en arbetsplats, oavsett om man är polis eller inte, så vill det till så att man har en arbetsplats där de nya, fräscha, nytänkande personerna har mandat att öppna käften och komma med lite halvfärdiga, crazy idéer, utan att det är någon jävla sur som ska trycka ner det här. Sitt still i båten. Det är ju en mentalitet som förekommer här och var inom polisen.
Verkligen. När jag måste bara få lägga till, när jag började jobba som kriminaltekniker för 10 år sedan, då var det en av de äldsta på roten som jag ofta var ute och jobbade med. Han lärde mig en jättebra sak en gång. För då sa jag så här, du, ska jag inte kolla om det sitter något spår under det där, vad det nu kan ha varit, bordsskivan eller vad tusan det var. Och då sa han så här, om du har tänkt tanken så gör det. Och det tycker jag är så himla bra. Det tar jag med, har jag tagit med mig faktiskt inom åren.
För annars kommer du inte förlåta dig själv om du väl satt där heller.
Nej, men det finns ju en anledning till att man tänker en tanke någonstans. Och alltså vadå? Man måste ju få ha lite tur ibland också. Jag menar, det kan vara de där långskotten som ibland faktiskt är viktiga. Och det var vad G.V. Larsson och Gösta Palmqvist gjorde. De slog sina kloka ihop och de började då, de backade liksom tillbaka bandet lite här. De besökte det här magasinet där Aspelins bohag fanns och började gå igenom kartongerna med hans saker. Och då hittar man bland annat hans dagbok, och de hittar ett antal små papperslappar med lite så här märkligt innehåll. De uppfattade det här lite som att det var någon form av kom ihåglappar som han hade skrivit liksom till sig själv. Och det är klart, om han nu inte var riktigt vid psykisk god hälsa, så kanske det var liksom hans sätt att ha ordning på sig själv. Jag vet inte.
Det var det 60-talets note to self. Istället för en meme, note to self, så gjorde han en riktig note to myself.
Jo, men för att det här var liksom uppmaningar hur han skulle förhålla sig. Det kunde stå så här, akta dig för trösklar eller gå försiktigt i trappor och sådär.
Ja.
Och bland annat så fanns det en notis där som de fastnade vid. Och då så stod det så här: glöm aldrig 1 februari 1962. Jag kunde ha dött i trappan i banken. Stod det på en. Och så på en annan: gå alltid sist. Kolla så att du inte har någon bakom dig. Och såna här saker.
Och de här lapparna kanske de såg i första vändan och förmodligen avfärdar dem som att Karn är en knäppskalle.
Ja, det är väl inte osannolikt att det var
så. Framförallt med kunskapen om att han också har en god man.
Ja, alltså det är ju, man kan ju inte klandra dem för att liksom inte följa upp det, om man säger så. Alltså det själv kanske inte egentligen betyder så mycket, men så här, ja.
Framförallt är det svårt att följa upp i vilken trappa, i vilken bank.
Ja, jag menar det.
Ja.
Men det man gjorde då, det var att man lät en psykiater titta på hans alla de här så dagboksanteckningen och all hans dokumentation. Och vederbörande skrev då ett utlåtande om att han, eller hon uppfattade att han skulle ha varit vid god psykisk hälsa. Och nu började liksom bilden av en Aspelin som inte självmordsbenägen att målas upp. Och det här gjorde att man liksom bytte fokus lite grann. Man började nu tänka att han kan nog ha faktiskt utsatts för brott. Så det var nu först som man började på allvar att faktiskt dra i en massa trådar. Så att, vad gjorde man då? Jo, man började med att gå till Handelsbanken. Vad tror du de tänkte uppnå med det, Lena?
Alltså, nu skulle jag då kanske vilja bli intresserad om hur pengar hade farit runt på hans konton innan hans död och försvinnande. Alltså, om man ska tänka motiv, om man nu tänker att han har blivit utsatt för brott, så finns det lite olika motiv varför en människa skulle bli mördad. Det är ganska högt upp på kartan att man börjar tänka nära anhöriga, alltså närstående, någon som har klubbat ihjäl honom hemma, svartsjukedraman, kan det vara hämnd. Han verkade inte hålla på med någon shady business, det verkar inte vara någon uppgörelse i någon undre värld. Misstag för all del, någon har råkat ha ihjäl honom men sen vill jag städa undan. Men sen är ju pengar är ju ett tänkbart motiv, framförallt eftersom den här mannen, han hade rätt tjockt i fickorna, va?
Ja, han hade ju det, och det här med motiv är ju alltid tidigt i en mordutredning väldigt centralt att försöka utreda. Det finns ju i princip alltid, om det inte är frågan om då något vansinnesdåd eller så, men väldigt ofta så är det ju ett motiv som ändå liksom klarnar ju längre en utredning löper. Jo, men han hade ju en del ekonomiska förehavanden som man nu ville grotta ner sig i. Man kunde konstatera att han hade inte gjort några större inköp. Men de tog kontakt då med hans bankman, Wilhelm Rodius. Och han hade ju då full insyn i sin klients ekonomiska transaktioner och så. Och enligt honom då så hade han sålt alla sina värdepapper. Och han skulle då enligt uppgift ha gjort det sista uttaget precis före han försvann. Och det här tyckte man ju var lite märkligt. För var skulle då pengarna ha tagit vägen om han nu inte hade gjort några inköp och inte heller hade några som helst tillgångar hemma eller på andra konton eller sådär? Och när de tittade på, man tittade på hans deklarationer och man tittade på pappersarbetet efter systerns arv. Och den enda egentliga gemensamma nämnare som fanns återkommande, det var att det var samma bankman som hade varit involverad. Nämligen då herr Rodius.
Är det de två konstaplarna som håller på med det här nu? Eller? För nu för tiden har vi ju rätt så schneidiga tillgångsutredare.
Berätta, vad gör en tillgångsutredare?
Min erfarenhet, och vi har ju hållit på med ganska grova brott som ger långa fängelsestraff och där de egentligen har tjänat en jävla massa pengar och taxerar i princip 0 kronor. Så då har man ju gärna tillgångsutredare med tidigt i utredningen. Och de sätter på sig de stora glasögonen som egentligen bara kollar på pengar. Så att då får man som spanare rapportera in att kör den här bilen och så kollar de liksom vad kostar en sån och den här båten och någon går runt i päls och det är dyra klockor. Så gör de liksom noteringar, kollar upp om personen har skulder, kollar med kronofogden. Och sen så egentligen när man går ut på husrannsakan, då kan det komma en tillgångsutredare springande och egentligen bara titta i samma hem. Men vilka saker här kan vi förverka? Kan vi helt enkelt sno, sälja och så betala av skulder och skicka tillbaka i statskassan.
Jag förstår.
Och de är ju liksom på sidan av poliser, åklagare, skattejurister och så vidare.
Duktiga. Men det här är intressant, för att man kanske inte tänker på det, men vissa frågeställningar som kan dyka upp i en utredning eller vissa typer av grova brott kan ju handla om väldigt så här specifika och komplexa sakfrågor. Det här med att utreda ekonomiska transaktioner, det är ju extremt komplext. Det är ju ingen liksom vanlig utredare på krim som normalt besitter den kompetensen. Likväl som en utredare som ska utreda fem fall eller vad det nu var av grovt vållande till annans död som en mycket känd luftstrupekirurg stod åtalad för. Alltså man kan ju inte förvänta sig att det är kunskap som vem som helst besitter.
Nej, den tillgångsutredare som jag har jobbat mest med, hon var ju, jag tror att hon kom hon från Skatteverket, kom från Försäkringskassan, minns inte. Men som utredare kan man ju typ göra begäran om att få ut någonting från något konto. Men att bara tolka allting som man får, det är inte lätt. Men de kanske hade det på den här tiden också. Ja. Vad vet jag?
Jag vet inte, men däremot så vet jag att man börjar ju nu intressera sig för Rodius. Han var ju intressant här. Och när man började granska honom så rullade en intressant historia upp. Det visade sig då att han hade ju haft hand om Aspelins ekonomiska situation under ganska lång tid. Och man såg också att det hade gjorts ett antal uttagskvitton med en signatur som inte föreföll vara Aspelins egna. Så man börjar nu misstänka att Rodius hade faktiskt fört över pengar till sig själv. Och man funderade ju såklart på ett motiv då. Varför skulle han ha velat göra det? Och då visade det sig att han hade köpt en stor herrgård vid den här tidpunkten. Och den här herrgården hade ett enormt stort renoveringsbehov. Och när man då tittade på Rodius egna privatekonomi så såg man att hans ekonomi skulle, eller ekonomiska förutsättningar hade ju aldrig räckt för att liksom fullfölja det här stora projektet. Så där hittade man ju då ett motiv som skulle kunna förklara hans gärningar. Och han kom att misstänkas då för att ha gjort överföringar om totalt 300 000 i dåtidens liksom ekonomiska värde genom förfalskning av uttagskvitton.
Jag tyckte det var spännande. Jag ville veta vad det var nu. Så jag räknade om det. Det är närmare 3,5 miljoner kronor.
Är det sant?
Ja.
Det är ju inget man skojar bort precis.
Eller ja, man kan ganska lätt skoja bort 3,5 miljoner om man nu måste. Men ja.
Ja, man började förhöra Rodius här. Och pressade honom lite grann. Och han erkände faktiskt att han hade lurat Aspelin och att det här hade skett då systematiskt. Men frågan kvarstod ju, var var Aspelin och varför hade han velat undanröja honom? Så att man belade ju honom då med mer och mer krut så att säga, satte lite tryck på honom och till slut så erkände han dels då, ja, först och främst att han hade utsatt Aspelin för ett mordförsök först och främst. Och det här var då den 1 februari. Och det här var samma datum alltså som Aspelin hade skrivit en liten note to self. Att han hade blivit knuffad ner för en trappa. Och motivet skulle ha varit då att han var ju rädd naturligtvis att Aspelin skulle avslöja honom för att ha förskingrat hans pengar.
Men var inte den här trappan också på banken? Skulle han ha ihjäl honom på sin egen arbetsplats då?
Ja, det känns ju kanske inte fullständigt genomtänkt. Det får man ju säga.
Nej. Men jag hade andra kanske sidan... varit spontant en annan plats.
Ja, men å andra sidan så är det någon typ av situation som kanske är lätt att ducka för, så är det väl då ett fall i en trappa kanske. Alltså det är ju ett tacksamt sätt att maskera ett mord på. Men den goda Aspelin avled ju inte av fallet, även om han fick krossskador av det. I alla fall, till slut så erkände Rodius att han också hade mördat till slut och Aspelin. Och att det här skulle ha skett påsken när han sedan gick upp i rök, så att säga.
Det är jävligt offensivt för att komma över lite pengar.
Ja, det får man väl säga.
Har man gjort någon form av sinnesutredning på Rodius?
Inte vad som har framgått. Jag känner faktiskt inte till det.
Nej.
Men låter det... Alltså, vad får en bankman med... Liksom, ändå får man väl tänka stabil liksom, ekonomi och familje, gott familjeliv och allting, att fullfölja såna här gärningar.
Är det så illa? Ja, men han måste ha suttit, jag tänker han köpt den här, och han måste ha suttit, får utgå från att han satt i trångmål.
Mm.
Att han var jävligt pressad. Aspelin fladdrar in och ut, gör inget vettigt med sitt liv, får massa arv, har massa pengar. Men man brukar säga att för att ett brott ska begås så ska det ju finnas både ett motiv, och det har han ju. Mm. Det ska finnas en kapacitet, och ja, det har han ju. Och sen så ska det ju också finnas ett tillfälle, och ja, det har han ju också. Mm. Han har väl också räknat ut, är man liksom en personlig bankman vid den tiden, då hade man ju säkert ganska bra koll på hur Aspelin levde sitt liv också, kanske.
Kan man också tänka sig här att Dr. Aspelin var lite av en utsatt person?
Mm.
Dels i sitt sätt att vara, men också det att han hade ju stora ekonomiska tillgångar, och han litade ju sannolikt då ganska mycket på sin bankman som hade varit då till synes förtroendefull under en tid, trots allt.
Mm.
Ja. Man vill ju veta då var Aspelin är och hur han har tagit honom av daga. Och då kommer det fram en historia som gör gällande att Aspelin skulle ha besökt Rodius på banken en dag för att han ville bjuda honom på lunch. Och på väg till restaurangen så gör de en... alltså de tar vägen förbi Rodius våning av någon anledning på Drottninggatan i Stockholm.
Mm.
Och där händer ju då någonting. Och det som beskrivs är att Rodius ska ha slagit ner Aspelin bakifrån med någon form av påk. Så då satt han ju där i sin våning på 7:e våningen på Drottninggatan och behövde ju göra sig av med kroppen. Och då kan man ju tänka sig, det här är ju då i Stockholms innerstad.
Ja.
Det kanske inte är den enklaste sak i världen att göra sig av med en kropp från den positionen.
Han var väl också lång och reslig, va?
Ja, det var han.
Mm.
Och det är en ensam gärningsperson.
Mm.
Så att han landade i ett beslut att han var tvungen att stycka Aspelin helt enkelt.
Det är jävla bank, känns det.
Ja.
Ja.
Ja, visst är det sjukt. Så vad gör han då? Jo, han ser sig omkring. Vad har jag att jobba med här i min bostad för att komma undan med detta?
I det här förhöret, hade han bestämt sig för att göra det här, eller blev det något bråk som gjorde att han råkade ha ihjäl honom med en påk? Vet du det?
Han beskriver det som att när han vid första tillfället försöker dräpa honom genom att knuffa honom, han tar ett tag i grepp i nacken och liksom knuffar honom framåt eller trycker honom framåt, så är ju syftet att undanröja honom därför att han är orolig att Aspelin är honom på spåren.
Okay.
Och ska avslöja honom. Så att motivet finns ju där. Om det sen har framgått mer i detalj, det ska jag låta vara osagt.
Jag är inne på de här subjektiva rekvisiten. Och man kan tänka sig att det fanns ett direkt uppsåt här. Att han hade
tar
upp honom till lägenheten för att nu ska du dö.
Ja, jag har försökt att utreda vad det är för typ av tillhygge han tjongar till honom i huvudet med. Och det framkommer lite olika där. Dels så omnämns en knölpåk.
För det har man dels, hemma.
Ja, och dels omnämns någon form av leksakspåk som något av hans barn skulle ha haft.
Okay.
Så att jag låter vara osagt vad själva liksom, mordvapnet var för någonting. Men någon form av påk i alla fall. Och med tanke på att han attackeras bakifrån då, så kan man ju tänka sig att det här skedde med uppsåt. Han behövde göra sig av med kroppen, och det enda sättet blev nu att stycka honom, så att han släpper in kroppen då i badrummet där han först avlägsnade huvudet. Men där är ju liksom bara en del av jobbet gjort. Han var ju tvungen att undanröja kroppen fullständigt här. Och i den här stora våningen så fanns det 3 kakelugnar.
Det var så ju lämpligt.
Ja, det kan man ju tänka. Så att han började med att dela upp aspirin i mindre portioner och helt enkelt elda upp dem.
Ja.
Och det här ska enligt hans egna uppgifter ha tagit mellan 3 och 4 timmar. Då får man ju betänka att han var ensam om att utföra det här. Ja. Och man kan ju också tänka i en stor våning då. Man ska fördela de här delarna på 3 kakelugnar som kanske stod då i, låt säga, varsitt hörn i våningen och kanske en centralt placerad. Så måste det ha varit ett enormt debacle för honom att springa fram och tillbaka med det här.
Han måste jobba på.
Ja,
och bara att stycka kroppen tar ju tid.
Ja, men verkligen. Och sen då att inte heller lämna spår efter sig. Det måste
jag jag måste backa. Kan vi bara prata om att du uttryckte som att dela upp kroppen i portioner? Är det ett uttryck som man använder sig av?
Ja, men det tycker jag väl är liksom medicinskt förenligt.
Ja, okej.
Okay. Vad skulle du vilja säga, dela upp i bitar?
Jag fick känslan av att han blev en munsbit. Alltså, i portioner.
Ja, men...
Nej, jag har inte hört det i uttrycket. Okay. Nu ska jag dela upp en kropp. Jag såg framför mig matlådor. Att du helt plötsligt blev Hannibal Lecter.
Åh, gud, jag orkar inte. Det blir ju en del restprodukter när man eldar i en kamin naturligtvis. Aska och sådär. Och vissa saker valde han att inte elda. Som inälvorna till exempel. Så att de spolade han ner i toaletten. Tarmpaketet och lever och allt möjligt gick ner i toaletten. Och det som inte... För det var ju också så att stammarna vid den här tidpunkten var kanske inte tipptopp. Och dessutom det hus som han bodde i skulle rivas. Så att han, om han inte vågade eller om det helt enkelt blev liksom stopp, förtäller inte historien. Men delar av den kära Aspelins inälvor fick förpassas till soptunnor ute på gården tillsammans med lite av aska.
Vad förvånad Röris skulle bli om Röris skulle komma och hjälpa till hyresgästen med att få bort stopp i avloppet. Tömmer vattenlåset och det kommer ut en djure. En lever och en tunntarm.
Det är otroligt obehagligt.
Men när du sa elda upp, om jag tar hårddelarna, för nu har jag spolat ner mjukdelarna, men hårddelarna, hur länge måste jag elda för att typ ett lårben ska försvinna?
Ja, men det är mycket fråga om dels alltså hur hög värme du kan utveckla i kakelugnen. Vi vet att tänder motstår ju temperaturer som är extrema, alltså under lång, lång, lång tid. Jag har själv testat att elda i öppna spisar för att se efter hur lång tid man kan titta på dem och se att det är tänder. Det tar alltså, vi snackar kanske en timma innan liksom du har lyckats påverka materialet så mycket så att du har tappat den anatomiska formen. Och ett lårben, det är ju kompakt, så det behöver ju också brinna kanske timmar i alla fall. Innan det liksom är förintat, om man säger så. Han visste ju om Rodius att det här huset skulle rivas. Så man kan ju tänka också att även den delen i det här var en del av en perfect, liksom, alltså en masterplan någonstans. När det här uppdagas i förhörssituationen då, så blir naturligtvis kriminalteknikerna intresserade och de får i uppdrag att försöka titta närmare på det här. Det är bara det att nu har ju huset rivits. Kakelugnarna finns inte längre kvar. Resten av aspirin finns inte längre kvar. Och man funderade lite grann på hur sjutton skulle man försöka tackla det här nu då. Så att det man först ville göra var att försöka utreda om det Rodius beskrev verkligen skulle vara genomförbart. Och då lyckades man få tag i en likadan kakelugn som hade stått i den här lägenheten. Så att man bestämde sig för att testa då med grisar istället för att se, var det möjligt att liksom åstadkomma den här proceduren på den här tiden och med tre såna här ugnar och på det sätt som beskrevs. Mm. Det fanns nämligen en detalj som Rodius nämnde, och det var att det hade stängt ut fett på golvet, beskrev Rodius. Och det här fettet hade börjat brinna i parkettgolvet. Och så det fanns några såna detaljer i hans utsaga som teknikerna helt enkelt ville testa. De trodde ju inte riktigt på att det här var möjligt att liksom genomföra på det sätt som han beskrev. Så att de besökte till och med och gjorde brottsplatsundersökning på hans herrgård och sådär, men de hittade ju ingenting där som verkade suspekt. Nej. Så att de testade ju den här där händelseförloppet då som en liksom hypotes. De styckade en gris helt enkelt och testade att elda upp den. Och slutsatsen blev att han hade faktiskt kunnat genomföra det här dådet ensam. Och det blev också upprinnelsen till att han senare då dömdes till livstidsfängelse.
Fan, vilken sjuk...
Ja.
Alltså även om man är väldigt sugen på någons pengar och kommer på att den personen är mig på spåren och jag måste ha ihjäl den eller någonting sånt. Därifrån att hålla på att choppa upp en person i portioner, stå och spola ner inälver och sen så dela upp i kakorugnar, då är man liksom, då har man levlat i sin galenskap.
Ja, men samtidigt, om jag tittar tillbaka på de fall som jag själv har erfarenhet av som rör just mord med senare då styckning i syfte att dels kunna antingen kunna transportera kroppen eller enklare göra sig av med den på något sätt. Mm. Så beskrivs det ju ofta det här att jag passerar liksom någon slags point of no return. Alltså gärningen är ju gjord, alltså det som dödar personen görs, och sen blir liksom en ny process i processen att försöka fundera på hur sjutton ska jag ta mig härifrån nu. Alltså jag tror inte för dem som utför den delen att det liksom adderar några större liksom känslomässiga kval. De har liksom
spärren har redan gått.
Ja, men på något sätt så tror jag att det är så, hur brutalt den kan verka. Det där är liksom en grej som de gör i ren så här, jag måste lösa den här situationen. Jag tycker ju, man kan ju tänka och tro att kallblodiga mördare agerar irrationellt, men jag kan nästan tycka att det är tvärtom. Det är ju ett väldigt rationellt beteende att göra så här. Att
gå och lyckas situationen. Med det. Alltså givet situationen var det väldigt rationellt, och om de inte, om inte Palmqvist eller vad han hette, Gösta och den nya chefen Leif G.W. Larsson hade tagit tag i, då hade han klarat det. Då hade han ju suttit där på sin herrgård och tittat på sina Morris-tapeter och ja, då hade han ju gjort det perfekta brottet.
Ja, sett ur det perspektivet så var det ju ändå faktiskt ganska nära att han lyckades med det.
Mm.
Det var ju tack vare det här radarparet som det blev som det blev. Rodius var en mönsterfånge. Han skötte sig väldigt bra. Och han avtjänade inte på långa vägar något livstidsstraff. Han satt 7 eller 8 år, tror jag, innan han klev ut på arbetsmarknaden igen. Han lär ha tjänstgjort eller varit verksam faktiskt som statsjurist efter avtjänad dom. Och han avled 2007.
Jättespännande fall, Anna.
Ja, men
varje gång man drar ett fall så tänker man ju att det är vad det är. Men sen när man börjar nysta i det så är det alltid så himla mycket trådar och sidspår och ingredienser. Så det blir ju alltid, tycker jag, intressant.
Ja, och för min del tycker jag, kriminaltekniskt tycker jag det är faktiskt ganska intressant att läsa på lite hur man jobbade förr. För att jag tänker så här, för 17 man måste ha fått liksom koka soppa på en spik ibland för att liksom få klarhet i och kunna rekonstruera ett händelseförlopp. Jag menar, idag har vi ju hur mycket olika tekniska möjligheter som helst. Jag menar, tänk bara då, de hade ju ingen DNA-teknik eller flashiga lampor eller kemiska förprövningsmedel som kunde visa om det fanns blod på föremål eller sådär. Det är intressant.
Och säkert hade man metoder då som kanske hamnat lite träda idag, men som man skulle kunna använda ändå igen vid vissa tillfällen.
Absolut.
Där de nya flashiga teknikerna inte funkar lika bra. Då får man gå back till basics.
Ja, och en sak som jag tycker är väldigt intressant med det här ärendet, som också är ganska unikt, det är ju att här lyckades man faktiskt åstadkomma en fällande dom utan att kroppen anträffades. Och det är ju väldigt ovanligt.
Bra jobbat!
Ska vi runda av den här torsdagen då?
Det tycker jag. Det var det. Och snart är det helg och då är det live på lördag, 10:15 på Instagram.
Jajamän.
Och sen är det måndag igen. Måndag hela veckan.
Och då är det veckans spaning. Får vi se vad Meta Broddare bjuder på.
Spännande.
Mm.
Hur når man oss, Anna?
Ja, men tills dess, varför inte slira förbi på Ljungdahl och Ginghede på Instagram? Eller mejla oss. ljungdahloginghede@gmail.com.
Ha det bra tills dess.
Ha det gott.
Hej då. Bye. Bye.